lyssna. Jag har något viktigt att säga dig. Jag har delat ut här under veckan på loppisen här en lapp till varje kund där det står att de är välkomna hit idag. Och så står det att jag ska predika om: lyssna, jag har något viktigt att säga dig. Jag har något viktigt att säga till dig här som inte är frälst. Jag har något viktigt att säga till dig som är frälst. Och jag har något viktigt att säga till dig som lyssnar gå in på hemsidan och lyssnar. Det är faktiskt ganska många som gör det. Men det är märkligt alltså hur människor i den här bygden inte vågar komma hit. Varför det? Är vi farliga? Nej, utan det är alltså precis som det finns en djävul som hindrar människor. Och därför så är du och jag som är frälsta så oerhört viktiga alltså. Och budskapet är, alltså grundbudskapet är, det är: Gud älskar dig. Gud älskar dig. Hallå? Gud älskar dig. Dig. Och han älskar dig så mycket så han utgav sin enfödde son. Alltså Jesus var med. Den helige ande och fadern och sonen var före skapelsen. Och Jesus var med i skapelsen. Han var Guds son, Guds förstfödde son. Och så när första människorna hade syndat. Ni vet, när Gud skapade människorna så skapar han inte några robotar. Gud vill inte ha liksom en robot, även om de såg ut som människor då, och som sa: jag älskar dig Gud, jag älskar dig Gud, jag älskar dig Gud. Det är på samma sätt som om Britta hade varit en robot och så har sagt varje dag: jag älskar dig Per, jag älskar dig Per. Fruktansvärt tråkigt alltså. En robot. Hon har valt att vara gift med mig i snart 50 år. Men det, så kärlek, när Gud skapade människorna så var det alltså, de kunde välja att lyda Gud. Och Gud sa till Adam att ni får äta av all frukt som finns här i lustgården utom frukten från kunskapens träd på gott och ont. Det var väl inte så farligt att de tog det där äpplet. Men vet du, när djävulen, ormen, Satan kom till Eva så har Gud sagt att ni inte får äta någon frukt där. Jo, men vi får äta allt utom frukten från kunskapens träd. Ja, men du vet du varför ni inte får äta utav frukten från kunskapens träd? Ni kommer bli som Gud när ni äter den frukten. Så det var inte bara det att Eva frestade Adam till att ta frukten, utan alltså, jag kommer att bli som Gud. En lögn från djävulen. Som gjorde: varför ser du ut som du gör i vår värld idag? Det är på grund av synden. Det är på grund av människors uppror mot Gud. Och Gud hade sagt till Adam: äter ni därav så ska ni döden dö. De hade ju aldrig upplevt vad död var för någonting. Men alltså, i och med synden så bröts gemenskapen mellan Gud och människor. Den där innerliga, nära gemenskapen som Adam och Eva hade. När de fram på kvällen när det började bli lite svalare så kom Gud och så umgicks de med fadern där. Och så bröts det. Så synd är fruktansvärt allvarligt. Och syndens lön är döden. Och konsekvenser är alltså att synden måste få sitt straff. Därför är alla människor egentligen efter syndafallet på väg till helvetet. Men så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. För inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst. Jesus tog straffet för alla människors synder på sig. Jesus blev människa. Han korsfästes och tog straffet för alla människors synder på sig. Och så uppväcktes han på tredje dagen och sitter nu på faderns högra sida. Så därför är det så att var och en som tror på detta. Och därför är det viktigt för dig som är här idag och det är viktigt för dig som lyssnar på nätet. Och det är så viktigt att vi går ut med det här budskapet till människorna. Att du älskar du tar Gud. Gud vill ingen syndares död. Men så det står så här. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här är alltså livsviktigt, evighetsviktigt det här. Ja, men var en blir salig på sin tro är det en del som säger. Nej, det är inte sant. Jesus säger så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns bara en väg att få den tillbaka den gemenskapen som det Gud vill ha med oss människor. Och det är genom att tro på Jesus. 1980, den 18 januari klockan 1:30 på natten, så rasade Tjörnbron. Vi som är lite äldre, vi kom ihåg det här fruktansvärda. Alltså hela bron rasade. Det var mörkt, det var dimmigt. Så att det kom alltså, så det var 7 bilar som körde över och ner i vattnet och det var 8 människor som dog. Det var en som upptäckte det här. Så han stoppade en bil och sa: bron har rasat, kör inte vidare. Vad var det för en dåre, vad var det för en fomme? Så han bara fortsatte och körde och åkte över kanten och dog. Jag berättar här på innebandyn för den vuxna gruppen som var på fredagar klockan 7 i höstas någon gång. Och så sa jag så här: alltså, jag känner mig som den där mannen som stoppade bilen. Och så kör han bara vidare. Fattar han inte? Och på samma sätt upplever jag. Alltså, jag har världens bästa budskap. Och så fattar inte folk, utan de bara kör vidare. Gud vill inte det. Gud vill inte syndare stöd. Och jag, alltså, det är precis, alltså, hur kan Gud vara en kärleksfull och god Gud om man låter människor gå till helvetet? Ja, det är ganska ofta man kan få den frågan. Det, Gud, han står och säger stopp! Stopp! Jag har ordnat en väg. En frälsningens väg. Genom tro på Jesus. Jag har ordnat så det finns förlåtelse. Det finns frid. Genom Jesus. Stopp! Stopp! Och så åker folk bara vidare ner i helvetet. Inte kan vi skylla på Gud. Gud är god. Så att det här budskapet, därför är det så här att det är så viktigt att vi går ut med det här budskapet. Att du som är frälst. Du som inte är frälst, du har möjlighet att bli frälst här idag. Du som är frälst, så du har ju ett ansvar att predika, att berätta för alla människor. Det berättas i Apostlagärningarna om en man som hette Cornelius. Han var tillhörde alltså romarriket. Han var en officer. Han hade 600 man under sig. Och så han var ju... Ja, de hade ju intagit och bland annat Israel. De hade ju intagit liksom hela runt Medelhavet där. Romarriket, det var ju stort. Men den här mannen, han hade liksom... förstått att judarna, de hade ju alltså den gud som de trodde på. Så han började tro på det också. Så att Cornelius, han varje dag så tog han sina bönestunder inför Gud och bad. Och sen alla där tyckte om honom, för han var en sån vänlig man. Han gav hjälp till de fattiga. Han gav pengar till synagogan. Han var en proselyt, kallade man honom. För det var alltså, han var inte riktig jude, men han trodde ju alltså på Gud. En dag så kom det en ängel till honom och sa: Gud har sett dina böner. Han har hört dina böner. Gud har sett att du är, alltså att du är gudfruktig, att Gud har sett dina gåvor. Men det var inte nog. För Gud, det var så viktigt för Gud, för Jesus, att den här fina mannen Cornelius, att han skulle bli frälst. Så att Gud skickade en ängel till honom som sa: Gud har sett allt det här, dina goda gärningar, hört dina böner, men skicka bud efter en som heter Petrus, som är i Joppe och hälsar på någon där, som, och så beskriver han vägen. Och så slutade det med att Petrus kom dit och den här Cornelius har samlat hela sin släkt och massa vänner, var massa folk samlade. Och så predikade då Petrus för Cornelius. Varför? För det räcker inte med att vara en god människa. Det räcker inte att man tror på Gud, att man ber. Det finns många i den här bygden som är Cornelius själar, som jag vill kalla dem. Alltså sådana människor, jättefina människor. Du kan möta dem när du slår på tv:n och det är reportage. Det finns så mycket fina människor i vårt land som tror på Gud egentligen och försöker leva ett ordentligt liv. Jag tror på Gud och gör så gott jag kan. Gud ser det. Men de måste bli frälsta. Det är därför som du är så viktig. Att du går ut och berättar detta. Att, ja, men hur blir man frälst? Ja, men det ska ju du berätta. Ängeln som kom till Cornelius, han predikade inte för honom. Utan det behövde vara en människa som trodde på Jesus som skulle predika för honom. Förstår du, därför är du och ni som är från Afghanistan till exempel, alltså ni måste ju berätta för de andra, era kompisar som inte tror på Gud, som kanske tror på Gud men inte är frälsta. Ni har ett ansvar och vi har ett ansvar. Det är så oerhört viktigt. Det var en som Nikodemus som kom. Han var farisé och skriftlärare. Han hörde till den andliga eliten i Israel. Och han kom till Jesus på kvällen, på natten, och så liksom berömde Jesus och sa, jag menar, allt det här, alla de här fantastiska gärningarna som du gör, så måste det vara så att Gud är med dig. Men Jesus, han tackade inte och tog emot berömmet som han fick, utan han sa istället så här: Nikodemus, du måste bli född på nytt. Du måste bli född ovanifrån. Du måste bli en ny skapelse. Alltså. Du måste bli frälst. Ja, men han trodde på Gud och tillhörde den religiösa eliten. Han kunde säkert Gamla testamentet utantill. Men det räckte inte. Han trodde på Gud, han bad. Men det räcker. Du måste bli född på nytt. För du kan inte komma in i Guds rike annars. Du är på väg till helvetet. Vi kan fortsätta att läsa senare i Johannes evangeliet att vi förstår att Nikodemus, han blev frälst. Precis vet han nu, som jag sa förut, Cornelius. Oj, oj, oj. Det är lite så här uppe i hjärnan. Men förstår ni, det är så viktigt att människor blir frälsta. Hur blir man frälst då? Och egentligen är det väldigt enkelt. Men man måste bestämma sig. Jag vet att jag gjorde det någon gång. Gjorde så här att jag... Här nere är människor som inte vet någonting om Jesus. Och så får man höra lite grann om Jesus och det börjar man ge mig lite negativ, men så hör man mer och mer. Och det där verkar ju riktigt bra, det här med Jesus. Och sen så en dag så förstår man, wow, det finns två vägar. Det finns en bred väg som leder till fördärvet, alltså till helvetet, och så finns en smal väg som leder till livet. Och Jesus vid något tillfälle så säger han så här ungefär: innan ni blir frälsta, tänk er för. För det är ingen idé att göra det halvhjärtat. Du måste ge hela ditt liv. Tro på mig, säger Jesus. Men du måste också omvända dig. Du kan inte leva som du levde förut. Om du nu var en tjuv till exempel. Du måste omvända dig från din synd. Du måste... så kommer man alltså till... Och man säger, wow. Jag försöker att vara snäll. Men inför Gud så är jag en syndare. Gud, förlåt mig min synd. Jesus, jag ger hela mitt liv till dig. Jag omvänder mig. Jag tror på dig. Jag tar emot dig, Jesus, nu. Det kallas väckelse. Och när det är skaror av människor som det är idag, man räknar med att det är 100 000 människor i vår värld som blir frälsta varje dag. Men det är inte något kollektivt beslut. Det kan vara så att i en familj så vet man, om jag nu säger att jag följer Jesus, så kommer jag få fiender. Kanske min fru, eller min man, eller min mamma och pappa. Många av killarna här som har blivit frälsta har ju den erfarenheten att när de har berättat det för sin familj, så har de sagt, nu är inte du min bror längre, till exempel. Så det är ett stort steg och ett viktigt steg. Men det är det viktigaste som finns i hela livet. Men alltså, Gud står med sin öppna famn. Och han vill ingen syndare stöd. Det var en som hette Carl Chessman. Det är många år sedan. Men det är väl min generation som känner till honom. Men han var i alla fall en... han blev dömd borta i Amerika. Han hade gjort många våldtäkter. Och han dömdes till döden. Så att han skulle avrättas. Men han överklagade det. Och så han satt alltså 11 år i dödscellen borta i USA. Och under den tiden så skrev han flera böcker. Och jag har en eller två av hans böcker hemma, för de översattes till svenska också. Och dödscell och vad den hette, dödscell 455, 2455, ja just det. Ja. Men till slut så avrättades han 1960. Men guvernören eller vem det nu var som i den delstaten hade skrivit under att han skulle slippa att bli avrättad. Men det som gjorde att han ändå blev avrättad, det var det att om han begärde nåd, så erkände han sig skyldig. Så han vägrade att begära nåd. För han sa, jag är inte skyldig. Även om nu alla, om han var det eller inte, det vet jag inte. Men alla domstolar och sånt hade ju liksom sett att det var uppenbart att han var skyldig. Men han vägrade att bekänna att han var skyldig. Och därför så kunde han inte bli benådad. Och det är på samma sätt när det gäller frälsningen. Det är ju alltså att du bekänner, när du ber om Guds nåd över ditt liv, så bekänner du, Gud, jag är skyldig. Även om jag har försökt att vara en snäll och god människa, så inför dig så är jag skyldig. Och så ber jag om nåd. Och när jag säger ja till detta, personligen säger jag till detta, då blir jag Guds barn. Guds ande tar sin boning i dig. Du blir en ny skapelse. Det är så fantastiskt. Sen får du bevara det. För det är klart att djävulen, han vill helst att du ska lämna Gud efter ett tag. Men alltså, jag kan säga så här, det är möjligt att bevara kärleken till Jesus hela livet. Det är så det är tänkt. Och Jesus älskar mig hela tiden. och han älskar dig hela tiden. Men du måste bestämma dig. Du måste ta emot det. Och det står på något ställe i Hesekiel, alltså hur allvarligt det är för oss som är frälsta om vi inte berättar detta. Om inte du varnar den ogudaktige, så kommer det utkrävas av dig för att du inte berättar det. Och om du berättar och han omvänder sig, ja, då är det bra. Om du berättar och han inte omvänder sig, nej, men då har du i alla fall räddat din själ. För därför är det så jätteviktigt det här med att vi kallade, och Gud vill att människor i den här bygden ska bli frälsta. Det är livsviktigt. Det är dödsviktigt, kan man säga. För att vi lever bara en gång. Dö ska vi göra allihop. Även om man inte pratar om det. Människor vill ju inte att man pratar om det. Idag är resten första dagen på resten av ditt liv, sa jag till en kollega en gång när jag kom in på lärarrummet. Nej, säg inte så hemskt då. Vadå? Det är ju så. Livet tar ju slut. Och det är här i tiden, här i livet, som du har enda möjligheten att bestämma dig. När är frälsningens dag? Idag. När är det dags? Nu. Och vad händer om man blir en ny? Vad ska du göra? Jo, du ska bli frälst. Och så ska du låta döpa dig. Och så ska du gå med i någon församling. För att man behöver en gemenskap. Men det är ju framförallt, det är ju, församlingen ska ju vara det redskapet. Fiskebåten som får in mera fisk. Va? Och därför så är det, alltså, vi är inte gjorda för att leva ensamma. Vi är inte gjorda för det. Vi är får. Och Jesus är den gode herden. Så liksom så därför, du som är frälst, men på något sätt så har den där första kärleken till Jesus har börjat falna. Bestäm dig här idag. För nej, här har du mig på nytt, Jesus. Använd mig. Fyll mig med din heliga andes kraft och smörjelse. Låt mig få vara ett redskap i den här tiden. Den tid som vi har kvar. Och du som inte är frälst, du kan bli det här idag. Du kan komma fram här nu när vi lovsjunger. Eller om du kommer fram till mig efteråt här och säger, nu går det inte längre. Eller nu förstår jag. Eller nu vill jag vara säker på att jag är frälst. Ska vi be tillsammans? Jag prisar och lovar dig, Gud, för din stora kärlek till oss. Så du offrar din egen son och lät dem lida och ta straffet för alla människors synder på sig. Tack Jesus att du inte var tvingad att göra detta, utan du gjorde det för att du älskar oss. Och jag ber, Herre, att de som är här idag, att ta detta till sina hjärtan, det som jag har sagt. Och att de som lyssnar på nätet sedan, att de tar det till sina hjärtan. För tänk vad det skulle hända i den här bygden om bara 7000 blev frälsta i den här bygden. Då skulle det vara över 3000 som inte var det. Men Herre, du vill ju att alla människor ska bli frälsta. Herre, hjälp oss att med frimodighet och smörjelse berätta för människor var vi än går fram att Jesus älskar dig. Han har en plan för ditt liv. Han vill att du ska bli frälst. Du behöver bli frälst. Låt det få bli en väckelsetid här i våra bygder. I Jesu namn. Amen. Amen. Då lovsjunger vi Herren tillsammans. Och så, om du vill komma fram så är du välkommen fram. Eller om du går och vi samtalar sedan efteråt.